Texas nu på väg att införa en ny regel om att de 10 budorden ska finnas i skolsalar på allmänna skolor. Och det här ses som ett försök att försöka också nå högsta domstolen och fatta ett beslut kring hur strikta man ska vara med den här separationen mellan kyrka och stat. Så det finns ju tecken som en del tolkar mot att USA skulle kunna vara på väg mot en mer kristen nationalism och där religionen skulle kunna ha ett större inflytande på lagstiftningen. Men som vi ser också i USA, det är ju ett splittrat land. Det är väldigt olika från delstat till delstat. Så att det handlar liksom lite grann hur man agerar federalt. En del vill ju se till exempel ett federalt abortförbud, men vägen dit verkar vara lång.
Tack för nu, Roger Wilson, USA-korrespondent. Och det kommer ju en ny serie från Atwoods bok Gileads döttrar, The Testaments. Vi får väl se om det blir samma genomslag för den när den kommer.
Mer studiet blir det efter 11-nyheterna här i P1.
Här är Ekot. Den 53-årige man som greps i brittiska Liverpool igår kväll efter att en bil kört in i en folkmassa misstänks nu för mordförsök, vårdslöshet i trafik och för att ha kört drogpåverkad. Vi hör Liverpool-polisens Karen Jondrill.
We have arrested a 53-year-old man from West Derby on suspicion of attempted murder, dangerous driving offences and driving whilst unfit through drugs. He remains in custody where he is being interviewed. We have a total of 65 confirmed casualties, many of whom required hospital treatment.
65 personer skadades alltså, varav 50 har fått sjukhusvård. 11 vårdas fortfarande på sjukhus. Deras tillstånd beskrivs som stabilt. Idag kallade utrikesdepartementet upp Israels Sverigeambassadör med anledning av den svåra situationen i Gaza. Enligt utrikesminister Maria Malmer Stenegard så ställde Sverige ett tydligt krav på att Israels regering omedelbart ska tillåta humanitärt bistånd till Gaza.
Vi ser en förfärande utveckling som gör fysiskt ont att se, och vi kan inte acceptera att Israel inte följer sina skyldigheter som ockupationsmakt och släpper in humanitär hjälp.
Och vad fick ni för svar från ambassadören där?
Vad de svarar, det går vi inte in på.
Var ni nöjda med de svar ni fick?
Jag kommenterar inte svaren. Jag ser framför mig att det här kommer att fortsätta vara en dialog där vi kommer att vara mycket tydliga med våra krav på Israel att tillåta humanitärt tillträde omedelbart och ovillkorligen.
Det var utrikesdepartementets kabinettssekreterare som träffade Israels ambassadör i ett halvtimmes långt möte idag på morgonen. Den svenska regeringen har fått kritik från hela oppositionen för att inte tillräckligt kraftfullt agera mot Israel. Efter dagens möte skriver Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson att regeringens agerande trots allt är en besvikelse så länge man inte vidtar konkreta åtgärder. Han anser att regeringen borde driva på för att frysa handelsavtalet mellan Israel och EU och även återuppta stödet till UNRWA, något som även Miljöpartiets utrikespolitiska talesperson Jacob Risberg har krävt.
När även Sidas egen humanitära avdelning säger att UNRWA är det mest effektiva sättet att nå fram med nödhjälp till de lidande i Gaza. Och vår regering fortfarande inte lyssnar på det. Det är helt galet.
Men när utrikesminister Maria Malmer Stenegard träffade journalister utanför utrikesdepartementet idag var hon tydlig med att regeringens linje ligger fast.
Vi är en av de absolut största givarna av humanitärt stöd till Gaza. Och givet de beslut som vi har kritiserat Knesset för att ha fattat så bedömer vi att det kommer bli svårt för UNRWA att verka i Gaza. Och därför har vi valt att kanalisera till andra viktiga organisationer.
Reporter Karin Runblom. Nu är resultatet i sametingsvalet klart, det skriver Valmyndigheten i ett pressmeddelande. Jakt- och fiskesamerna blir största parti och får 12 mandat. Samelandspartiet näst störst med 7 mandat. I årets val röstade närmare 6 000 personer, vilket innebär ett valdeltagande på nästan 61%. En minskning från förra valet då närmare 65% röstade. Storbritanniens kung Charles höll ikväll invigningstal i Kanadas parlament. och det blev ett tal med indirekta markeringar mot USA:s president Donald Trump.
Kunglig salut och honörsvakt i klarröda uniformer. Det blev ett varmt mottagande när kung Charles välkomnades i Kanada. Kungen, som formellt är Kanadas statschef, besökte Ottawa tillsammans med drottning Camilla. Och i parlamentet höll han öppningstalet med fokus på ett starkt och enat Kanada.
Democracy, pluralism, the rule of law, self-determination and freedom are values which Canadians hold dear and ones which the government is determined to protect.
Kung Charles betonade att kanadensarna värderar demokrati, självbestämmande och frihet. Formuleringar som ses som en passning till USA:s president Donald Trump, som gång på gång hotat med att annektera grannlandet Kanada. Talet i parlamentet var skrivet av den nyvalde premiärministern Mark Carney och hans liberala regering, men det framfördes alltså av kungen. Det är första gången sedan 1977 som parlamentet i Ottawa får kungligt besök vid invigningen. Den gången var det drottning Elizabeth som höll trontalet. Gina Lindberg, Washington.
I Frankrike har underhuset röstat igenom ett förslag om dödshjälp. Men ännu dröjer det innan förslaget blir lag. Inte förrän underhuset och senaten enats kan en slutgiltig lag klubbas. Det nu aktuella förslaget gäller enbart vuxna som är vid sina sinnens fulla bruk. De behöver lida av en obotlig sjukdom som inom relativt kort tid är livshotande och vars smärta inte kan lindras enligt förslaget. Män har lägre kunskap än kvinnor om vanliga symptom på cancer enligt en undersökning som Cancerfonden gjort. Helena Torsler Andersson är sakkunnig på Cancerfonden.
Men vad man ser är att män har ju en tendens att söka vård senare än kvinnor. Och det är ju fler män än kvinnor som dör i cancer varje år.
Och ikväll så delade kungen ut Polarpriset till årets pristagare, rockbandet Queen, dirigenten och sopranen Barbara Hannigan och jazzpionisten, kompositören och musikproducenten Herbie Hancock, som sa så här när han tog emot priset.
I accept this award not just for myself, but on behalf of all the musicians and dreamers who dare to believe that creativity and human connection can change the world.
Jag tar emot det här priset inte bara för mig själv utan också för alla de musiker och drömmare som vågar tro på att deras kreativitet och mänsklighet kan förändra världen, sa alltså Polarpristagaren Herbie Hancock. Då är vi framme vid vädret. Imorgon så rör sig ett regn in över Götaland. I Svealand varvas sol med moln. I över Norrland rör sig ett regn och skurar sakta norrut under dagen. Från 10 till 15 grader i söder ner mot 5 till 10 grader i norr. Ekot Johan Hellström.
Där är P1, Sveriges Radio.
Departementet har kallat upp Israels ambassadör. Vad händer nu med regeringens inställning till kriget i Gaza? Män bryr sig inte tillräckligt om cancersymptom. Nu ska de sökas upp på bilbesiktningen. Flera EU-länder kräver att Ungern ska bli av med sin rösträtt i EU. Men det verkar vara långt kvar innan de andra länderna enas om att använda EUs atombomb, som den kallas. Ida Svansbo och Monica Saarinen ledde eftermiddagens Studio 1.
Ja, Sverige kräver att Israel omedelbart tillåter humanitärt stöd i Gaza. Det här kravet framfördes till Israels ambassadör som kallats upp till utrikesdepartementet idag.
Under mötet sa regeringen också att Sverige inte accepterar att Israel inte följer sina skyldigheter som ockupationsmakt. Och vi kan höra utrikesministern Maria Malmer Stenegard som mötte pressen idag.
Det var ett tydligt krav på att Israels regering ska omedelbart tillåta humanitärt tillträde till Gaza. Vi ser en förfärande utveckling som gör fysiskt ont att se, och vi kan inte acceptera att Israel inte följer sina skyldigheter som ockupationsmakt och släpper in humanitär hjälp.
Och vad fick ni för svar från ambassadören där?
Vad de svarar, det går vi inte in på. Däremot så berättar jag gärna om våra budskap och de var som sagt mycket tydliga.
Och var ni nöjda med de svar ni fick?
Jag kommenterar inte svaren. Jag ser framför mig att det här kommer att fortsätta vara en dialog där vi kommer vara mycket tydliga med våra krav på Israel att tillåta humanitärt tillträde omedelbart och ovillkorligen. Samtidigt som vi naturligtvis betonar Israels rätt att försvara sig, men att det måste ske i enlighet med internationell rätt och att man har en skyldighet att skydda civila och också civil infrastruktur, vilket var någonting som vi underströk.
Varför har ni inte kallat upp ambassadören tidigare än nu?
Vi överväger i varje läge vad som har största möjlighet att påverka utifrån den situation som råder. Och nu tyckte vi att det var läge att göra det här, och det är ju en kraftfull markering. Jag noterar att många andra europeiska kollegor också har valt att göra det ungefär nu.
Tycker du att det finns anledning att Sverige trycker på ytterligare, och i så fall vad, än det ni hittills gjort?
Vi gör ju ganska mycket nu, och jag skulle vilja säga att med beslutet att också ligga på för att sanktionslista enskilda ministrar i Israels regering så ligger vi också i framkant i Europa. Sen är det väl känt att det kommer vara svårt att uppnå den enhällighet som krävs i det här fallet, men vi kommer fortsätta att ligga på.
Och när det gäller det så kallade associationsavtalet, finns det anledning att från Sveriges sida kräva att det ska brytas?
Ja, nu har vi ju tagit ett ganska stort steg förra veckan i rådet och begärt att kommissionen ska utvärdera om Israel lever upp till sina krav på respekt för mänskliga rättigheter som stadgas i artikel 2 i det här avtalet. Och vi avvaktar ju deras slutsatser och hoppas sen att vi då får ett antal handlingsmöjligheter utifrån det. Men som du hör så kommer det här ta lite tid, och den tiden har inte Gazas civilbefolkning, och därför är det så viktigt att vi nu fortsätter att pressa på alla möjliga sätt för att garantera ett humanitärt tillträde och mildra den nöd som breder ut sig.
Anser du att Israels krigföring är proportionell och i enlighet med internationell rätt?
Ja, vi har ju varit tydliga i våra senaste uttalanden att det finns sådant som inte överensstämmer med internationell rätt. Sen är det vissa delar som är lättare att bedöma än andra, och där frågan om proportionalitet är någonting som ska avgöras i varje enskilt fall utifrån förutsättningarna på marken som är väldigt svåra att ha en inblick i. Och då bedömer vi att internationella domstolar är bäst satta att göra det.
Tysklands förbundskansler Merz gick igår till hård attack mot Israels krigföring och sa att det inte längre kan rättfärdigas som en kamp mot Hamas. Hur ser du på att Tyskland, som sällan kritiserar Israel av historiska skäl, går längre än vad du och regeringen gör?
Tyskland går inte längre än vad vi och regeringen gör. Men det här säger ju någonting. Utvecklingen säger någonting om också utvecklingen i Gaza. Och jag hör en helt annan ton i rådet nu än vad vi har hört tidigare. Och det skapar också förutsättningar för att också sätta mer press på Israel, jag tror. Att vi har störst möjlighet att göra det om vi gör det tillsammans. För vi är en starkare röst, men vi kommer fortsätta trycka på både genom EU och bilateralt.
Och det var Maria Malmer Stenegard, utrikesminister, som svarade på frågor från Ekots Karin Rundblom och TV4s reporter på slutet här.
Med oss nu Helena Lindholm, professor i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet. Välkommen till Studio 1.
Tack så mycket.
Du har ju tidigare kritiserat svenska regeringen för att vara för passiv när det gäller Israels krig i Gaza. Vad tänker du nu när du hör utrikesministern?
Jag tänker att det är ett välkommet steg att man kallar upp Israels ambassadör. Det är trots allt en tydlig markering i de internationella relationerna. Jag tycker också att det är välkommet att man diskuterar associationsavtalet i EU och överväger andra typer av sanktioner. Men jag vill också säga att jag tycker att det här kommer väldigt sent. Vi har en situation som av många bedömare redan betraktas som ett folkmord, även om inte det finns ett domstolsutlåtande. Vi har en sådan utredning och vi har en situation som beskrivs utav bedömare som den värsta våldssituationen mot civila på årtionden. Så det kommer sent, men det är välkommet att det kommer.
Men borde det komma då?
för länge sedan, jag kan ju inte i datum såklart, men för länge sedan, så borde den passivitet som många regeringar i västvärlden har visat upp ändrats till mer aktiva åtgärder och en aktiv hållning.
Du höll ju med utrikesministern om att det var en tydlig markering att kalla upp ambassadören, men tror du det gör någon skillnad?
Det är alltid svårt att veta. Jag tänker att det också behöver nu då rent faktiska och konkreta åtgärder. Några av dem nämndes av utrikesministern, men Sverige behöver också se över sina egna bilaterala relationer med Israel. Till exempel så är någonting av det absolut första man borde göra är att se över handeln med krigsmateriel, både export och import utav både krigsmateriel och annan utrustning som kan användas för militära syften och som exporteras till Israel. Till exempel någonting som kallas för rödpunktssikten eller vapensikten som förefaller användas av israelisk militär och som exporteras av Sverige. Och vi behöver titta på också andra ekonomiska relationer och överväga mer konkreta sanktioner.
Vad är de andra ekonomiska medlen som man kan ta till då, menar du?
Jo, men man kan ju avbryta vissa handelsrelationer såklart. Se över de relationer vi har och bedöma huruvida de ska fortsätta eller inte. Vi har ju hela diskussionen som har förts under lång tid också om en akademisk bojkott av israeliska universitetsinstitutioner. Det finns många åtgärder man kan överväga och titta på.
Det ligger väl ofta på de enskilda universiteten, så vet jag förstår det där. Det är inte kanske regeringens fråga i första hand. Eller menar du att regeringen har makt över det också?
Regeringen har ju vid ett annat tillfälle, nämligen Rysslands folkrättsvidriga invasion av Ukraina, uppmanat universiteten att avbryta alla institutionella samarbeten med Ryssland och Belarus. Så en regering har ju tidigare agerat på det sättet, och det borde ju gå att göra i detta fallet också.
Det här att regeringen också vill införa sanktioner då mot extremistiska ministrar i Israel som driver på för de här olagliga bosättningarna på Västbanken. Det är ju på Västbanken där det är ju också väldigt mycket oroligheter och israelisk militär. Men hur ser du, vad är sambandet egentligen mellan det och kriget i Gaza?
Jo, det hänger ju ihop. Alltihop handlar ju om Palestina-frågan. Det går egentligen inte riktigt att särskilja på Västbanken och Gazaremsan. Det är naturligtvis olika territoriella enheter, så att säga. Vi har olika, det är Hamas i Gazaremsan och den palestinska myndigheten på Västbanken. Men det hänger ju ihop med alltså Gaza och Västbanken tillsammans utgör ju Palestina och hänger ihop med hela den historiska Palestina-frågan, ockupationen från 1967 och så vidare bakåt i tiden. Så visst hänger det ihop. Men om man tittar på de här enskilda ministrarna så har ju de också uttalat sig väldigt starkt för att Gaza ska återockuperas på riktigt, så att säga. Att israelisk militär ska vara kvar där och att bosättare ska kunna återvända till Gazaremsan. De judiska bosättarna evakuerades ju från Gazaremsan 2005, men innan dess, mellan 1967 och framåt, så har det ju funnits bosättningar i Gazaremsan också.
Ja, just det. Fast nu finns det ju inte det då. Det här kriget mot Gaza är ju en följd av Hamas-attack den 7 oktober. Så det är något slags skillnad på det som händer på Västbanken och Gaza finns det ju ändå, väl?
Jo, absolut finns det skillnad, men jag menar att man måste se också det som har hänt efter 7 oktober 2023 mot bakgrund av den kontexten av hela Palestina-frågan, ockupationen av Västbanken och Gazaremsan och den israeliska politiken, så inte minst den högerextremistiska regeringen som har styrt Israel sedan 2022, hur deras målsättning är med Västbanken och Gazaremsan. Sen så skiljer sig Västbanken och Gazaremsan på så sätt att för till exempel bosättarrörelsen så har Västbanken länge sett som att det hör till landet Israel, medan man inte har sett på territoriet Gazaremsan på samma sätt. Men nu har man börjat göra det.
Säger Helena Lindholm, professor vid Göteborgs universitet. Tack för att du var med. Och nu byter vi ämne. Män och cancer ska det handla om nu. För män i allmänhet är sämre på att reagera på symptom som kan tyda på just cancer. Och de är också sämre på att söka vård. Det visar en ny rapport som Cancerfonden presenterar idag. Och med oss nu Helena Torsler Andersson, sakkunnig i onkologi på Cancerfonden. Hur mycket sämre är män på att agera på cancersymptom?
Ja, men det är ungefär kvinnor känner, det är ungefär dubbelt så många kvinnor som känner till de vanligaste symptomen på cancer om man jämför med män. Och det är ungefär 1500 fler män varje år som får sin cancerdiagnos i ett sent stadium om man jämför med kvinnor.
Och vad är det för symptom som man tänker på här då?
Men man tänker till exempel på knölar, det vill säga klassiskt cancersymptom. Hudförändringar, att man kissar blod, bajsar blod, ändrade tarmvanor, svårigheter att kissa, långvarig hosta med kanske med blod i till och med.
Men jag tänker på, visst är det så att prostatacancer ändå är den vanligaste cancerformen bland män?
Ja.
Har man symptom, märker man symptomen tidigt? Alltså det är ju inte knölar då, utan det måste ju vara andra symptom som gör att man tänker, gud, det är någonting som är fel.
Ja, de första symptomen vid prostatacancer kan ju vara svårigheter att kissa, att man får tunn stråle, att man behöver gå upp och kissa ofta på natten. Men det bästa sättet att kunna upptäcka prostatacancer tidigt, det är ju att följa PSA, som är ett blodprov.
Det är en screening som män får göra, va? Att man får lämna?
Det är ju inte en screeningprogram ännu. Men det pågår ju en stor studie nu i Sverige, så förhoppningen är väl att det ska kunna bli en studie inom en ganska så snar framtid.
Men om man är orolig som man, då ska man alltså gå och lämna ett PSA-prov?
Ja, om man är mellan 50 och 74 år så kan det vara värdefullt att följa PSA. Då ska man ju följa det regelbundet, liksom inte bara ta ett enda prov. Men det är alltid bättre att ha i alla fall ett prov att utgå ifrån.
Men att män då är sämre på att liksom reagera på symptomen, det är en sak. Men sen är de också sämre på att söka vård om man jämför med kvinnor. Varför då?
Ja, men det vi såg i vår undersökning som vi har gjort, som den här rapporten bygger på, det är att eftersom män inte riktigt har kunskap om vilka symptom som kan kopplas till cancer, så blir de inte heller oroliga över att de har de här symptomen, och därför så söker man inte heller vård. Sen ser man ju också att det är lite trösklarna att söka vård är lite högre hos män. De har lite lägre förtroende för vården, de tycker att de inte vill vara till besvär och de vill kanske inte visa sig svaga och så. Så att det behöver liksom sänkas lite trösklar för männen.
Och konsekvenserna av att de söker vård sent, kanske ibland för sent, vad är det?
Ja, men det är ju att cancersjukdomen kan ha hunnit sprida sig, att den inte går att bota. Det kan ju också vara så att man behöver tuffare behandling. Hittar man den tidigt kan man ju ofta ge lite skonsammare behandling så att man får bättre livskvalitet och snabbare återhämtning.
Med oss från en studio i Göteborg är Anke Samulovic. Du jobbar på Kunskapscentrum för jämlik vård i Västra Götalandsregionen och har forskat om genusnormer inom sjukvården. Vad säger du när du hör om den här rapporten?
Ja, hej. Tack för inbjudan att vara med idag. Jo, jag tänker att det finns olika sökmönster till vården bland kvinnor och män. Och en anledning är stereotypa föreställningar om hur kvinnor och män är och hur vi förväntar oss att de beter sig. Det vi kallar för genusnormer. Att det finns föreställningar att män inte gnäller, att de ska tåla lite, bita ihop, att de bara går till hälso- och sjukvården när det är riktigt illa. Och så finns det omvända, en förväntan att kvinnor är känsliga, känner efter för mycket, klagar och överdriver. Och det här är ju stereotypa bilder. och alla kvinnor och män är inte så, men alla får förhålla sig till de här bilderna. Och det finns inga biologiska eller medicinska skäl till varför kvinnor och män skulle bete sig på olika sätt. Så det hittar vi på själva och kan också utmana själva.
Och samtidigt då, som Helena berättar, så bottnar det ju en okunskap hos männen. Kanske inte bara normer då, eller?
Ja, det är ju en kombination. Och det kanske också finns normer om kroppskännedom, hur vi hantera kroppen, men också hur vi tar in hälso- och sjukvårdsinformation, och hur där kan det också finnas skillnader.
Men du, jag blir också nyfiken på när du säger att det finns de här stereotyperna och vi förhåller oss till dem, men hur märker man av de här stereotyperna? Liksom, reproduceras de på något sätt som gör att vi hela tiden påminns om dem, eller vad?
De finns i hela samhället, de finns inte bara i hälso- och sjukvården, de finns överallt. Det är hur vi pratar om detta i media, hur vi presenterar hälsa och män, eller hur vi presenterar hälsa och kvinnor. Det är lätt att man gör sig lite lustigt över män och hälsobesvär. Då upprepar vi stereotypa normer. Sen finns det en förklaring till varför sökmönstren är olika, och det är att man har diskuterat i olika sammanhang att kvinnor liksom är mer inskolade till att ha kontakt med hälso- och sjukvården. Mm-hmm. Genom bröstcancerscreening, undersökningar samman med graviditet. Fler tjejer än killar vänder sig till ungdomsmottagningar. Och att det sänker tröskeln för kvinnor att vända sig till hälso- och sjukvården.
Får jag säga bara, Helena Torsler Andersson, tiden rinner iväg här. Ni ska ju söka upp män på travet och kanske på bilbesiktningen för att liksom snappa upp om det finns några män som vill testa sig. Vad kan det ge, tror du?
Vi tänker att vi måste vara på arenor där män finns. Och prata om hälsa och liksom höja kunskapen.
Helena Torsler Andersson, sjuksköterska, sakkunnig onkologi på Cancerfonden, och Anke Samilovic som har forskat på genusnormer inom sjukvården. Tack ska ni ha.
Och nu till Bryssel och frågan om EU tappat tålamodet med Ungern.
För åttonde gången har nämligen Ungern frågats ut av unionens EU-ministrar för att de menar att ungersk politik inskränker demokratiska fri- och rättigheter, vilket då går emot EUs värderingar.
Med oss nu Andreas Liljeheden, vår korrespondent på plats i Bryssel. Hur har det låtit idag?
Ja, det har kommit en hel del kritik, och hårdare kritik, och kanske från fler länder skulle jag säga. För man har ju sett problem med bristande respekt för EUs värderingar, principer om rättsstater i Ungern under ganska lång tid. Men just den senaste tiden så har ju också Ungern dragit in ännu mer på hbtqi-rättigheter, och vi har Budapest Pride Festival om några veckor som i princip har förbjudits. Så allt detta har ökat kritiken mot landet från flera EU-länder.
Men vad säger du? Har EU tappat tålamodet med Ungern?
Ja, alltså tappat tålamodet, ja, det kan man säga. Men det har EU gjort sedan tidigare, om vi ser till EUs institutioner och andra EU-länder. Det har ju kommit hård kritik tidigare, och nu kommer det ännu mer kritik. Sen blir ju frågan vad man kan göra åt det. Om vi blickar framåt här, om vi pratar om kraftfulla åtgärder som att dra in Ungerns rösträtt och sådär. Där är vi ju inte än, för det finns det helt enkelt inte stöd för.
Och tålamod kan man ju ändå säga att de har haft väldigt länge då, om det här är åttonde utfrågningen. Har de där hjälpt överhuvudtaget, de där utfrågningarna? Ungrarna menar jag då alltså.
Ja, nej, det kan man egentligen inte säga. Om man ser till utvecklingen i Ungern, hur det har sett ut, så kan man inte se att det har blivit några, ska säga, positiva framsteg som man i Bryssel då vill se i Ungern. Det har ju inte hänt, utan snarare har det gått åt andra hållet, att problemen med rättsstatsprinciper, bristande respekt för EUs värdering och så vidare, det har blivit snarare värre. Sen kanske det inte är på grund av de här förhören just, utan kanske snarare handlar om att Orbán och hans parti Fidesz, för första gången på flera år, så är de betydligt mer pressade nu politiskt på hemmaplan, eftersom nu finns det då den här tidigare partivännen Peter Maggar som är populär, som hotar Orbán på ett helt annat sätt på hemmaplan politiskt, och därmed så har Orbán gått än mer in i den politiken som man har bedrivit tidigare, som har varit ett vinnande koncept tidigare för Orbán. Det vill säga att han har målat ut Bryssel och EU som en slags fiende som vill pracka på Ungern sina värderingar som går emot och det som han ser som Ungerns traditionella familjevärderingar och så vidare. Så att det är kanske snarare den här pressen, den politiska pressen på hemmaplan från den oppositionen i Ungern som har gjort att det har gått åt ännu längre åt fel håll, så att säga.
Men vad, med tanke på det du säger nu, vad säger Ungern om kritiken från EU-håll då?
Alltså, vi har ju inte kunnat lyssna in vi journalister på det, hur det har låtit under själva utfrågningen, men den ungerska ministern Janusz Boka är ju han då som ska svara på kritiken från de andra länderna. Han tog ändå ett par frågor från journalister på vägen in i morse, på vägen in till mötet, och det var ju inte alls så att han lovade någon bot och bättring där, utan snarare tvärtom, och hans mål var snarare, lät det som, att han skulle försöka förklara de ungerska lagarna. Han tyckte att vi förbjuder inte alls Pride-festivalen, hävdade han, och att han hoppade snarare kunna övertyga då sina kritiska europeiska kollegor om att det inte är några större problem i Ungern med rättsstatsprinciper eller hbtqi-personers rättigheter. Så att det låter ju snarare som att de kanske pratar över varandra, över huvudet på varandra på det här mötet, och att de inte kan mötas.
Men vad är nästa steg då? För att du säger att det är ju en bit kvar innan EU skulle enas om att ta bort Ungerns rösträtt då i ministerrådet. Mm. Men finns det någonting mer som innan man utlöser den där, vad är det den kallas, kärnvapenparagrafen eller någonting?
Atombomben. Ja, nej, men precis. För den här processen som nu har pågått under flera år, det är ju det som kallas för artikel 7-förfarande, och det kan i slutändan, åtminstone i teorin, leda till att de andra länderna drar in Ungerns rösträtt. Och det är det som kallas för EUs atombomb, eftersom det är det mest kraftfulla vapnet som finns i EUs arsenal. Och det där beslutet, det skulle kräva enhälligt stöd från alla andra EU-länder, och där har Ungern hela tiden haft andra länder som skyddar landet. Tidigare var det Polen, nu är det Slovakien, men också flera andra EU-länder som inte vill använda det här yttersta vapnet. Så det är inte en direkt framkomlig väg. Det man skulle kunna göra potentiellt är att man skulle kunna ta ytterligare ett steg i den här processen, som är en rekommendation att man ska ta ytterligare steg. Men det är ju bara en rekommendation i så fall. Ett helt annat sätt, det är ju att helt enkelt använda EU-pengar. Att man har fryst ganska stor summa pengar, 20 miljarder euro för Ungern, som ungrarna inte får ut på grund av de här problemen som EU ser. Och där skulle man ju kunna göra ännu mer. Och det är ju flera länder, inklusive Sverige, som vill att man ska frysa mer pengar. Och blickar vi lite framåt här, så ska ju också EU börja diskutera nästa långtidsbudget. Då pratar vi om en budget för flera år framöver. Det kommer bli en jättestor fråga det kommande året, och där kommer det komma krav på att man ska ställa tuffare krav på länder som inte sköter sig och inte följer EUs regler. Så att det där, just den här diskussionen om långtidsbudgeten, när man börjar prata om det, då kan det finnas större möjligheter att sätta hårdare press på Ungern egentligen.
Men hur viktiga är EU-pengarna då i Ungerns budget?
EU-pengarna är jätteviktiga för Ungern, och dels är det en ekonomi som inte mår jättebra. Sen är också Ungern ett av länderna som tar emot allra mest EU-stöd sett per capita, så att säga, och sett till landets ekonomiska storlek. Så att det spelar en hel del roll för Ungern, skulle jag säga.
Men är inte risk att det blir spär på bilden av EU som fienden som Orbán jobbar för?
Mm. Jo, det är det definitivt, och det är någonting som Ungern och Orbán själva kommer peka på i sin egen propaganda. Titta här, EU är emot oss och ni behöver rösta på mig för att jag ska vara en stark man som står upp mot de här krafterna från Bryssel. Så att det är ju en farhåga. Sen har vi också andra frågor. Om man tänker oss att det här, om man sätter mer press på Ungern, då ökar sprickan mellan Budapest och Bryssel, och då blir det ju ännu svårare potentiellt att få med sig Ungern i frågor som kräver enhällighet, framförallt när det gäller sanktioner mot Ryssland. Där behöver alla länder, inklusive Ungern, säga ja. Och blickar vi lite framåt här, så ska man ju också förlänga EUs sanktioner, till exempel de frysta ryska tillgångarna, där man har fryst flera hundra miljarder euro, 200 miljarder euro av den ryska centralbankens tillgångar. Där måste man också få ett ja från Ungern för att de här pengarna ska förbli frysta. Så där har ju Ungern också ett sätt att pressa EU tillbaka, så att säga.
Tack så mycket för nu. Vi får se vart det här tar vägen. Andreas Liljeheden, vår Brysselkorrespondent.
Ida Svansbo och Monica Saarinen var det som ledde eftermiddagens studiet. Strax blir det Dagens Eko här i P1. Jag ska säga att Martina Lindvall har varit producent nu ikväll. Mikael Sarabi har varit tekniker. Själv heter jag Mattias Rensmo och hoppas att du får en trevlig kväll.
Hej, jag heter Pernilla Wadebäck och är reporter i nya podden Brottsutredarna.
Ungefär här möter jag då rånarna när de kommer in. Pistolen, att hand mot huvud, nacke och så pistol.
Brottsutredarna finns i appen Sveriges Radio Play. Och vi släpper nytt avsnitt varje måndag 6 på morgonen. Välkommen att lyssna på Brottsutredarna.
Så jag är i grund och botten en sån där folkbildande bildningsentusiast som alltid har ställt såna här frågor själv. Och sen när jag har lärt mig svaren så vill jag föra ut dem. Och det här ger mig möjlighet att göra precis det som jag hade önskat att folk gjorde när jag var liten.
Följ med Vetenskapsradion Historia och Dick Harrison på vårt lyssnarfrågemaraton. Dina historiefrågor får svar.
Sara, har demokraterna försökt mörka hur skröplig och glömsk Biden var under tiden som president?
Alltså, den här boken, Original Sin, den försöker ju verkligen driva den tesen och bevisa det. Som argument mot det kan man ju säga att det här utspelade sig ju framför världens tv-kameror, president Bidens åldrande.
Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag så kan Bidens hälsa spela Trump i händerna.
The 46th president of the United States, Joe Biden.
Det är den 27 juni 2024 i Atlanta, Georgia. Sittande president Joe Biden ska möta utmanaren Donald Trump i en tv-sänd presidentvalsdebatt. Allt ser ut som det brukar. CNNs logga blinkar. Trumps slips lyser republikanskt rött, Bidens demokratiskt blått. Men det är inte som vanligt. En av dem, Joe Biden, har stundvis svårt att få ur sig orden. Eller snarare att få orden att hänga ihop i begripliga meningar.
Eligible for what I've been able to do with the COVID.
Trump behöver egentligen inte göra så mycket. Det räcker med att skaka på huvudet. Och nu, ett år senare, kan Trump återigen kamma hem politiska poäng. När moderatorn den där kvällen, CNN-ankaret Jake Tapper, släppt en ny bok.
I wrote holy smokes. Now what I was thinking was holy f***. I mean, it was just shocking.
I den tecknas en förödande bild av hur Bidens närmsta medarbetare under en längre tid försökt dölja hur illa ställt det verkligen var med presidenten.
New details about how much President Biden struggled at times to either recognize or remember the names of his own staff.
Gäst är Sara Stenholm, programledare på USA-podden.
Men Sara, jag tänker att vi börjar med att backa tillbaka till då när Joe Biden skulle väljas som president. Jag menar, går det att säga någonting om hur hans form verkade vara då?
Jag och Gina Lindberg, korrespondenten i Washington, vi var på plats för det här första primärvalet i Iowa som gick av stapeln då i början på februari. Där höll Joe Biden tal inför en fullsatt gympasal. Han pratade väldigt tyst, han pratade långsamt, han kom av sig. Men det fanns ju mycket att falla tillbaka på för honom som kandidat. I slutändan var det nog Joe Bidens oerhört långa erfarenhet. Jag menar, man ska ju inte sticka under stol med att han har suttit i Washington sedan tidigt 70-tal. Han har en enorm erfarenhet. Han hade varit vicepresident under 8 år.
But first, Joe Biden has accepted the Democrats' nomination for president.
This is our moment. This is our mission.
Och ja, då ställs han ju alltså mot Donald Trump och blir demokraternas hopp om att ta tillbaka makten där 2020. Men hur framställs Biden och liksom hans då energi och hälsa och allt det där av Trump och konservativa medier i det där valet?
Ja, men han drogs ju med Trumps skällsord på honom då, Sleepy Joe.
Oh, Sleepy Joe. Oh, he's running tomorrow. No, but could you imagine if I said just a small fraction of the mistakes he makes, which are unbelievable, every speech?
Det som ju hände den där våren, det var ju det här exceptionella läget med covid-pandemin. Trump, både politiskt och också strategiskt, struntade ju lite grann i pandemin och var ju ute och kampanjade ändå.
Och hade massmöten.
Joe Biden drog sig ju tillbaka till sitt hus i Delaware. Och där satt han ju och höll kampanjmöten via Zoom och Teams i sin källare. Det här blev ju väldigt tydliga kontraster mot varandra.
Men ja, om vi går då till den här boken, Original Sin. När det gäller den här perioden du beskriver nu, när han kandiderar och faktiskt till slut vinner då presidentvalet 2020. Vad är det för bild som tecknas av honom då?
Ja, men det är delvis en ganska sorglig bild. Joe Biden är ju en person som har gått igenom fler traumatiska händelser, riktigt traumatiska händelser, än de flesta av oss. På 70-talet så förlorade han ju sin hustru och sin lilla dotter i en bilolycka.
And their two sons badly injured when the Biden family car was broadsided by a truck at this intersection in Delaware.
Sen förlorar han ju Beau Biden, alltså hans på något sätt upphöjda och älskade son, den som han själv har sett som ska bli hans politiska arvtagare.
Good evening. The political world tonight is mourning the death of Beau Biden, the son of Vice President Joe Biden, who succumbed to brain cancer Saturday at the age of 46.
Beau Bidens död 2015 tog honom väldigt hårt, och i den här boken Original Sin så finns det många vittnesmål om att han hämtade sig aldrig efter det.
Mhm. Och att det påverkar honom också i hans förmåga på något sätt då, eller?
Ja, att det gör att han åldras väldigt, väldigt snabbt.
As far back as 2019, a Biden that was fine and then a non-functioning Biden. And that from 2019 to 2024, the non-functioning Biden would rear his head increasingly.
Så, ja, om vi går över då till president Biden, presidentskapet där, så har i alla fall jag intrycket av att det börjar pratas ganska mycket, och inte bara då av konservativa medier, om hans hälsa och åldrande och sådär. Eller vad finns det för exempel på det där?
Alltså redan första året, 2021, när han har tillträtt som president, så ramlar han ju i trappan på Air Force One.
President Biden trips, not once, not twice, but three times as he tries to climb the stairs to Air Force One today. He brushes off his pant leg and continues on.
Det här gör han ju sen upprepade gånger tills de sätter fram en kortare trappa så han kan gå in lite lägre ner i planet. Uh-huh. Några av de mest anmärkningsvärda felsägningar som tillskrivs Joe Biden under den här tiden är ju dels när han blandar ihop Macron och Mitterrand och säger dessutom att Mitterrand är från Tyskland.
And I sat down and I said America's back. And Mitterrand from Germany, I mean from France looked at me and said said you know what, why, how long are you back for?
Och Mitterrand är ju då den franske ledaren som har varit död i 30 år.
Två franska presidenter visserligen, men i helt olika tider.
Ja, sen det som får väldigt mycket uppmärksamhet är ju den här cykelolyckan, eller när han ramlar på cykeln. Det här är ju sommaren 2022, då har han varit president i 1,5 år knappt. Det här är ju mumma för tv-kamerorna. Det här kan man ju köra om och om igen. Man kan musiklägga, man kan köra i slow motion.
Oh god. Is that the
president of the United States.
Alltså, det här är en bild av en president som inte kan cykla.
Men om vi går då till den här boken igen, som vad jag förstår har rätt många källor också på insidan. Alltså, hur låter det bland dem då i det här läget? Alltså det som inte sägs utåt när det gäller hur man ska hantera det här ramlandet och ihoplandandet av olika namn och sådär.
Ja, men den här boken talar om någonting som de kallar politbyrån, som är fem personer. Och det de gör enligt den här boken, det är ju då att de skyddar Biden genom att låta honom ha oerhört korta arbetsdagar. Mm-hmm. Alltså det här är världens mäktigaste man som jobbar mellan 4 och 6 timmar om dagen. Han kan inte ha några evenemang sent på kvällen, han kan inte ha några arbetsuppgifter tidigt på morgonen. Sen är det ju också så att enligt den här boken så håller den här lilla gruppen Biden väldigt tätt in till sig själva, och de låter ingen annan få tillträde till honom. Så att hans egna ministrar, hans egna partikollegor, de får nästan aldrig träffa honom. Mm-hmm. Och det kan man ju tycka är ett ganska stort problem för en president.
Så om vi går in då på ett nytt valår, 2024, där ju Joe Biden trots allt detta lyckas bli demokraternas kandidat igen för att ställa upp då i valet och kunna fortsätta 4 år till som president. Alltså, enligt källorna i den här boken, hur resonerar de här människorna runt honom kring det? Att han faktiskt då ska vara den de puttar fram igen här?
Deras främsta argument, det är att Joe Biden har slagit Donald Trump. Mm-hmm. Och det är egentligen deras enda argument. Det är därför Joe Biden är kandidaten. Trots att opinionsmätning efter opinionsmätning visar att väljarna, och framförallt de demokratiska väljarna, vill inte ha Joe Biden. De kan ha respekt för hans politik, men de tycker att han är för gammal.
A whopping 77% of Americans think President Biden is too old to be an effective leader if reelected. That includes 89% of Republicans and 69% of Democrats.
Så jag tar oss igenom vad det är som händer där under våren och sommaren.
Det som alla kan se är ju hur det blir mer och mer snubblande, stapplande. Hans blick fryser när han står inför TV-kamera, att han inte riktigt vet vad det är han ska säga.
After widespread claims on the right that he needed to lead President Biden off stage after Biden appeared to freeze up at the end of a weekend fundraiser in LA.
Sen kommer det som väl har blivit mest omtalat i den här boken, och det är ju hans möte med George Clooney.
Mm-hmm.
Superstjärnan,
ja, snyggingen,
George Clooney, en av världens mest berömda män. Och också en gammal vän till Joe Biden. Mm. Sommaren 2024 ska George Clooney och Julia Roberts hålla en insamlingsgala till Joe Biden. Alltså, mm, man ska samla in pengar. Det är Hollywoods och demokraternas alla rikingar som ska komma dit. När Joe Biden kommer så ska han hälsa på George Clooney, och han vet inte vem han är.
Han känner inte igen
honom. Han känner inte igen honom. Och hans medarbetare säger, det är George.
You know George. George Clooney.
Nej, då stirrar Joe Biden med en tom blick.
George who, liksom.
Ja, mm-hmm. Och sen, jaha, det är George Clooney. Okej.
And it wasn't just Clooney who was alarmed, so was President Obama, so were other donors behind the scenes.
Och det här gör något med George Clooney, demokraten.
Mm-hmm.
Han ser, det här kommer inte gå vägen.
It was a civic duty. When I saw people on my side of the street not telling the truth, I thought that was time to...
Are people still mad at you for that?
Some people, sure.
Till slut skriver han då sin debattartikel i New York Times att Joe Biden är inte den kandidat vi behöver. Jag älskar dig, Joe, men du måste kliva åt sidan.
Actor Michael Douglas came forward saying the same thing. Michael Moore, Jon Stewart, all these sort of heavy hitter Hollywood entertainment types calling for the president to drop out for re-election.
Det som har hänt också, och det är väl själva crescendot på nedgången för Joe Biden, det är ju debatten mot Donald Trump i juni 2024 alltså.
Making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the with the COVID, excuse me, with dealing with everything we have to do with look, if we finally beat Medicare.
Då blir det ju tydligt för de amerikanska väljarna och för hela världens tv-tittare att Joe Biden är inte i form att ställa upp i ett presidentval. Och den enda som inte förstår det efter den här debatten är Joe Biden själv. Det finns en scen i den här boken när det finns ju 100 senatorer i senaten och 51 av dem rösta med demokraterna, så demokraterna har ju majoritet. De här har ett möte för att ta reda på hur många som fortfarande stöder Joe Biden. Det här är under sommaren då. Det är bara 5 som gör det.
5
alltså stycken. Inte ens en tiondel vill att Joe Biden ska vara deras presidentkandidat. Det här framförs. Joe Biden bryr sig inte om det. Till slut så han är på resa. Han blir sjuk. Det är covid. Han kliver upp på den här trappan, åker hem med sitt Air Force One till sitt hus i Delaware. Det är en oerhört skröplig man vi ser. Han går jättedåligt, han ser jättegammal ut. Och på söndagen så kommer ju beskedet att Joe Biden faktiskt kastar in handduken.
I samband med att CNN-ankaret Jake Tapper och medförfattaren Alex Thompson släpper boken Original Sin i mitten av maj så gästar de i stort sett varje stort tv-program i USA.
I heard what I'm sure you heard, what I'm sure Alex heard, which is he's fine, he's fine, he's fine. He's 81, of course, he's elderly, but he's great. Behind, you know, his decision-making solid, he's great in meetings, blah, blah, blah.
Tapper är delvis självkritisk för att han i sin egen rapportering tidigare missade att belysa vilket skick Biden verkligen var i under sitt presidentskap.
I didn't believe them, but I didn't have any evidence to report that they were lying.
Sen, kort efter boksläppet, kommer beskedet att Joe Biden lider av en allvarlig form av prostatacancer som spridit sig till skelettet.
His office is calling a more aggressive form of the disease. The former president is currently reviewing multiple treatment options while he is resting in Wilmington, Delaware with his family.
Så Sara, det här cancerbeskedet som på något sätt kommer mitt i allt det här. Alltså, vad betyder det för den här pågående diskussionen om Bidens hälsa och vem som egentligen visste vad?
I det korta perspektivet så betyder det ganska mycket. För att det är ju rent mänskligt svårt att slå mot en människa som har fått en så allvarlig diagnos. Det är klart att människor tonar ner sin kritik lite. Mm. I det långa perspektivet så tror jag inte att det här kommer spela någon roll. Det här är en förtroendekris för det demokratiska partiet, hur det gick till under Joe Bidens 4 år som president.
Men jag menar, i den här boken och i debatten nu finns ju också den här anklagelsen om någon slags mörkläggning runt Joe Biden av hans medarbetare. Vad svarar de på det?
De förnekar ju att det var en mörkläggning. Och i slutändan kanske det inte är så intressant huruvida det här var en medveten mörkläggning eller inte. Det kanske räcker med att slutsatsen är det togs inte på allvar i vilket dåligt skick Joe Biden var. Partiet var inte proaktiva här.
Och i förlängningen, vad betyder allt det här då för demokraterna och deras förmåga att kunna utmana Trump och republikanerna?
Demokraterna måste nog ha en allvarlig diskussion om hur de ska hantera den här kritiken, den här boken, det som ägde rum de här 4 åren under Joe Bidens presidentskap. För de ska ju komma fram med en presidentkandidat som ska stå mot någon republikan. Och vem ska det då vara? Kan det vara Kamala Harris som var så nära Joe Biden? Borde inte hon ha vetat hur illa ställt det var? Kan det vara Pete Buttigieg som var transportminister och ändå satt i Bidens regering? Kan det vara en guvernör som ändå hade upprepade möten om än färre än det brukar vara med en president? Men kan det vara en guvernör som ändå är så högt uppe i toppen under Bidens år?
Det blir ganska många som på något sätt kan misstänkliggöras här. Som
i princip har haft med honom alla att göra. Kandidater kan misstänkliggöras.
Och om vi pratar om Donald Trump då, som du sa, jag menar redan från början satte det här epitetet Sleepy Joe på Biden. Kan man säga någonstans då att Trump fick rätt här i slutändan, om man ska lita på vad som står i den här boken i alla fall?
På ett sätt kan man säga det. På ett sätt, till Bidens försvar, kan man säga att han var en president som drev igenom mycket, mycket, mycket politik. Men Trump kan nog absolut tolka detta som att han fick rätt.
Tack så mycket, Sara.
Tack, Robin.
Programledare var Robin Olin. Gäst, Sara Stenholm. Producerade gjorde Lova Nyqvist Sköld, Carmen Kodja och Hedvig Holgersson.
Om 5 minuter får vi en nyhetssammanfattning från Ekoredaktionen. Här och nu är det dags för den här tisdagens allra sista programpunkt, nämligen dagens dikt.
Visa. Spela för mig. För mitt hjärta ikväll. Spela det bort från dig. Spela för mig. Det är vår ikväll. Mörk och tidig vår. Det är tid att spela. Tid att le. Tid att gå från dig. Det är tid för tranor och träd och flod. Det är ingen tid för oss. Det är tid att fly. För sång som strök över barmark nyss. Spela våren i löv ikväll. I löv och nyponblom. Spela hela sommarens eld. För tidig. För sen. För kort. Spela för mig. Jag vill le när jag går från dig. Thank you.
Ingrid Arvidsson debuterade som poet 1951 och hon arbetade också som journalist, kulturattaché och på Sveriges Radio. När hon gick bort för ett par år sedan var hon 103 år gammal. Dikten vi fått höra idag, Visa, är en tidig dikt som man återfinner i 1955 års diktsamling Leendet. Det var Lydia Alsen som läste dikten. Sen hörde vi Lang Lang som spelade en vals av Sherman Taillefer. Och det är Simon Bong som väljer veckans musik, producent för dagens dikt ifrån Malmö. Det är jag som heter Ann Lingebrant.
Söndagsintervjun med vd:n för Skistar, Stefan Sjöstrand, kommer vi att kunna lyssna till efter klockan 1 i natt. Efter midnatt nu är det dags för talkshow från denna eftermiddag. Men allra först får vi nyheter.
Det är midnatt, här är Ekot. I Stockholm har en man i 60-årsåldern skadats av ett vasst föremål vid Gullmarsplan, det skriver polisen på sin hemsida. Polisen rubricerar händelsen som grov misshandel. Mannen är förd till sjukhus med ambulans, men hans skador bedöms inte som livshotande. USA:s public service radio NPR går till domstol och stämmer Trump-administrationen. NPR anklagar president Trump för att hindra yttrandefriheten.
Den amerikanska public service-radion NPR har idag lämnat in en stämningsansökan i federal domstol i Washington, där man hävdar att Donald Trump bryter mot konstitutionen. Hans beslut om att strypa finansieringen av public service-medierna är ett försök att hindra yttrandefriheten och pressfriheten i USA, hävdar NPR. Dessutom kan hans beslut vara ett brott mot lagar som säger att kongressen ska ha makten över mediefinansieringen. Donald Trump hävdar att de amerikanska public service-medierna är politiskt vinklade och han har därför genom en presidentorder beslutat dra in alla federala medel för både NPR och public service-tv-kanalen PBS. Gina Lindberg, Washington.
I ett övergivet hus i Mexiko har myndigheterna hittat 17 döda kroppar, det i förra veckan. Fyndet gjordes i samband med en insats med specialtränade hundar för att leta efter personer som anmälts försvunna i det pågående gängkriget mellan bland annat knarkkarteller. 5 av de döda har hittills kunnat identifieras. I Mexiko har 120 000 personer anmälts som saknade i gängkrigen sedan de bröt ut i stor skala 2006 och över 480 000 personer har dödats. Ekot vid midnatt med Sofia Sofroniado.
P1, Sveriges Radio.
Och så här direkt efter 12 på natten en återutsändning från gårdags eftermiddagen med Gunnar Bolin och Jonas Bonnier.
Jonas, du ringde aldrig igår och sa godnatt.
Gunnar, jag ska säga som det var. Efter att ha ringt 4 Gunnar Bolin och önskat dem alla godnatt, utan att ha fått någon kärlek tillbaka, tänker jag, så gav jag upp. Vad har du för nummer, Gunnar?
Okej. Ja, vi tar det sen.
Okay.
Vi talade igår om det här med att det var någon sorts trend på sociala medier med män som ringer till varandra och säger godnatt. Men i dina vardagssammanhang säger du godnatt till din fru?
Jag säger godnatt till min fru, absolut. Ja, nu fick jag tänka efter, gör jag det? Det är väl någon sån där reflexmässig sak som man säger. Ja, säger godnatt.
Den som släcker lampan först, eller om någon går och lägger sig före, sådär, då verkar det jättekonstigt att bara gå iväg.
Jag bara försvinner.
Ja.
Jag tycker hon gör det ibland, kan jag meddela via radion till henne.
Ja det, vi hoppas att hon lyssnar.
Ja.
Vi övergår till en alltför bortglömd hjälte. I just came in off the street. Looking for somewhere to eat. I find this small cafe. I see a girl, then I say, may I sit and stare at you for a while? I'd like the company. Your smile.
smile.
Man ska ju aldrig sätta folk på pottkanten sådär, men kände du igen det?
Nej, det är ju, alltså jag kände ju igen det som Lou Reed, vilket det ju inte var. Men och så vill jag gärna vara den här basisten som ju verkar ha rökt på innan och spelar en väldigt märklig basgång som liksom inte hör ihop med låten. Fantastiskt!
En 17-årig Mike Oldfield.
Oj, var
som,
det så?
Som är basisten, ja det är det. Och det här är ju egentligen, det här är 1970, så att Lou Reed hade inte, oh, det är ungefär när han gör sin första soloplatta i England också. Men det här är Kevin Ayers, och det är ju en sån där bortglömd engelsk hjälte. Men den legendariska diskjocken John Peel, han sa Kevin Ayers begåvning är så vass som man kan utföra ögonkirurgi med den. Och man ska ännu mer, så Nick Kent som skrev massa böcker om engelsk pop, så att Kevin Ayers och Syd Barrett were the two most important people in British pop music. Everything that came after came from them. Och det är därför jag anser det en som bortglömd hjälte, den Kevin Ayers.
Ja, alltså, och jag måste nog medge att jag inte ens har kunnat glömma bort honom.
Nej, och du är ju ändå en popkille kan man
verkligen
säga.
Verkligen. Nej, jag, det här, det låter ju, jag kommer inte ihåg när Transformer kom, Miller Reed, men den måste ha kommit något år sedan, några år sedan.
Ja, 71-72.
Och inledning på den här låten är ju, där måste ju Reed
de har snott.
Ja, väldigt.
Ja, från den 17-årige Mike Oldfield. Ja, ni lyssnar alltså på Talkshow i P1. Catherine är fortsatt sjuk. Ni får att det går med mig, och så har vi stabil Jonas Bonnier vid min sida. Och 1970 var ju det här i England. Det är lite tidlös när musik. Kanske är svår att sätta riktigt datum på. En annan sak som kan ha oroat lyssnarna. Jag hörde att du påminner om det även vid lunchtid idag. Jag duschade faktiskt i morse.
Ja, grattis kan man kanske säga då.
Nej, men inte om man duschar varannan dag tycker jag inte man behöver säga.
Nej, okay.
Grattis. Men vi talade ju om det här igår och fick enormt stor respons från er lyssnare. Ska man duscha på morgon, ska man duscha på kvällen, hur ofta ska man göra det? Och vad tror du är som väcker så mycket engagemang? Hur ofta man duschar?
Alltså, vardagsnära företeelser väcker ju väldigt starkt engagemang. Jag pratade i talkshow om vettextraser, alltså de här traserna som man, och frågan är, när kastar man dem? När köper man nya?
Jag har genast åsikter.
Hur får man dem rena? Och inte nog med att väldigt många har sin egen väldigt distinkt uppfattning i frågan, utan också en väldigt aversion mot någon som tycker annorlunda och som har en annan princip. Okej, Gunnar, berätta, vad gör du?
Nej, det som slog mig som jag grälar med en kompis. Jag har en bizarr kompis som borstar tänderna före frukosten.
Aha.
Gör du också det?
Ja, känner mig lika bizarr som din kompis.
Okay,
ja, alltså, okay. Man går ju upp och borstar tänderna på morgonen.
Jag hoppas att han inte lyssnar. Jag har ju hävdat att han är ensam i världen.
Alltså vadå? Du avstår från... Men det är väl till frukost som du träffar dina närstående? Och då behöver du en god munhygien?
Jag pussar dem inte på mun varje morgon. Nej, men jag tycker att kaffet inte smakar gott när det blandas med spearmint och fluorsmak. Vi får se om våra lyssnare har åsikter om detta. Det är ju samma som att jag duschar ju efter frukosten också, annars tror jag att jag är på hotell om jag sitter påklädd och äter frukost.
Jag håller med om att det är något speciellt med att äta frukost påklädd. Det känns inte helt bekvämt.
Nej, men det är som att man liksom har gått ner i frukostmatsalen. Ja. Jag antar att du har sett den här videon på Emmanuel Macron och hans fru som spridits som en löpeld sen igår.
Ja, det är verkligen. Det blir viralt väldigt snabbt såna här saker.
Man får alltså se hur härskapet Macron är på väg ut ur ett flygplan, och så ser man Emmanuel, och så ser man en hand som kommer liksom mot hans mun och trycker bort honom ganska brutalt.
Ja.
Och så ser man att han ser kameran och ler lite. Och sen så är det en underlig efterföljd. Sen går de ut och ska gå ner för flygplanstrappan, de är i Vietnam. Och så ser man att Emmanuel gör den lilla böjen med armen som tyder på ta tag i den här älskling.
Mm.
Men det gör hon inte då.
Nej.
Går den här filmen att tolka på flera sätt?
Alltså, för det första så måste man ju då säga att när man ser hennes hand mot hans ansikte så gör man ju det på väldigt långt håll, långt in i planet. Så att det är ju inte, det är ju ett privat ögonblick här som vi då fångar och som säkert kittlar nyfikenheten ytterligare något. Jag tänker att de är inte riktigt överens om någonting i det här läget, och det är väl så att man inte alltid är överens med sin respektive.
Och det, några har kallat det för örfil, det är det ju inte.
Absolut inte.
Utan det är ju mera som att han har sagt något dumt. Mm. Och hon liksom, det skulle kunna vara kärleksfullt. Nej, och håller handen för munnen.
Mm.
Men innan vi har talat då väldigt länge om det här, är det oetiskt att liksom överhuvudtaget sitta här och tala om det? Det är privat och så råkar någon ha filmat det, är det...
Det är väl inte oetiskt att tala om det i och med att han är Macron och det här är ju ett officiellt besök. Men det är på gränsen tycker väl jag. Framförallt kan man väl verkligen ifrågasätta värdet av att analysera det.
Vi slutar att göra det tycker jag. Något annat då, bokmässan har släppt sitt program för året. Årets tema är kärlek och lust.
Mm.
Väcker det lust?
Man kan väl tycka det är positivt med folk som inte går över ån efter vatten.
Hur menar du?
Alltså, kärlek och lust är väl inte det mest sensationellt.
Nej, så, okej.
Alltså, eller det är väl ett ganska tema som man har kört några gånger när det gäller litteratur, tycker man.
Ja, att det alltid har funnits i litteraturen. Mm. Men något som oroade mig lite var en stor rubrik på deras hemsida. Bokmässan söker krisande par till medverkan i live-terapi.
Oj.
Ja, det tänkte jag också.
Ja.